Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren och journalisten Johan Westerholm. Johan driver ledarsidorna.se och har gästat Dekonstruktiv kritik många gånger förut. Nu har han varit i Afrika för att skriva om slaveri samt smekmånaden för den nya regeringen är över. Tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. God jul, glad chanukka och gott nytt år. Om du vill stödja DK gör du det på patreon.com/aronflam, via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Johan Westerholm har varit och rest i Afrika. Han har delvis utnyttjat tiden till att lära sig om slavhandeln. Inte utan en baktanke ska det visa sig, eftersom världen nu finns även i Sverige kan en del av de motsättningar som har sitt ursprung i Afrika ha letat sig hit. Johan Westerholm har som sagt gästat DK många gånger tidigare. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Johan Westerholm.
Tack, Aron Flam.
Så hur har du haft det sen senast? För det var ett tag sedan du var här senast.
Ja, det var ganska bra. Det vet vi ju bägge. Hur det är att vi har ett dysfunktionellt politiskt klimat. Vi har en historierevisionistisk debatt där vi debatterar alltså kulturfriktion och annat. Och vi har gått från en socialdemokratisk regering till en socialdemokratisk regering in disguise.
Hur menar du då?
Ja, alltså vad jag siktar in mig på, de håller ju inte en enda grej de har lovat. Det med Sverigedemokraterna och Moderaterna vill ju skära kraftigt i biståndet. Och hade man då hittat en medelväg däremellan så skulle vi kapat bort 40% av utlandsbiståndet. Det blev inte ens 10% för att Kristdemokraterna la in sitt veto. Vi får inte heller någon reglering av bidragen till civilsamhället. Jag vill ju ta bort alla bidrag. Utan där la ju också Kristdemokraterna in sitt veto. Så att det blir ett ännu slappare regelverk. Och tar man då Riksrevisionens rapport här. Där man på en anslagspost som kallas för samordningsanslag. Då, där liksom 75% av anslaget kan man inte redogöra för. Och det handlar alltså om miljardbelopp ackumulerat. Och det är också Kristdemokraterna som ligger bakom det. Att vi kommer fortsätta ha det så här slappt. Jag är ju rätt deprimerad om jag uttrycker mig på det.
Reduktionsplikt?
Reduktionsplikten har vi också. Det visar sig när jag läser DN idag så Stämmer de uppgifterna så kan vi inte göra förändringar i den utan att liksom betala miljardbelopp i böter till EU. Och jag börjar bli mer och mer, alltså jag vill inte skicka ner pengar till Bryssel eller hur som helst.
Inte med tanke på de korruptionsskandaler som har avslöjats där på sistone.
Nej, och sen så annat som vi sitter och jobbar med nu, alltså peak till dina lyssnare och även mina lyssnare som jag vet kommer att lyssna på det här. De gillar ju när vi poddar. Hela Qatar historien hur de köper upp den alltså globala kultursektorn mer och mer. Alltså vi ser det vi ser nu i VM i fotboll i Qatar. Det är bara toppen på ett isberg. Alla tycker det är hemskt. Men då har ni inte tittat på ridsporten till exempel. Ni har inte tittat på konst. Alltså de köper ju upp nu ganska alltså, stora verk då för att kunna då ställa ut i Västeuropa. Och de bryr sig inte om... De blir anklagade för korruption eller inte. De skiter fullständigt i utan det är... Så jag är jättebekymrad där eftersom Qatar är också säte för det som jag har på något sätt kommit att viga mitt liv åt de senaste åren. Det är ju Muslimska brödraskapets säte.
Det är där och Ankara.
Ja, det är där och Ankara. Va? Och just den där kombinationen, den är ju så här halvbra för oss i Sverige. Om jag ska säga. Och jag vågar påstå att det är inte bara vi som bör ha huvudvärk av det här utan det är även ute i en europeisk kontext så bör man tycka att Qatar... Så att jag tycker att det så här ett tag här under våren så såg ju som sådana som du och jag hade lite medvind. Ett regeringsskifte skulle innebära temposkifte, skulle innebära förändring och sånt där och jag ser ingenting av det.
Jo, det viss förändring har jag sett. Jag har noterat angående den nya regeringen så har de i alla fall lyckats stoppa transsagor för barn. Eller är på väg att göra det. Ja, så oj, det är vad de har lyckats åstadkomma.
Nej, det har de inte ans för kommunfullmäktige överred det beslutet.
Okej, så inte ens det.
Inte ens det har man lyckats med.
Inte ens det.
Nej, så att jag är rätt besviken. Så att vad vi har fått, vi har bytt från en socialdemokratisk regering som vi visste var dyngkorrupt. Till en annan socialdemokratisk regering som vi mer och mer börjar inse att är minst lika dyngkorrupt. Men kanske ännu mer korrupt på vissa saker. Då tänker jag då på de här miljon- och miljardregnet över alla då föreningar och civilsamhälle som helt saknar insyn. Va? Och senast idag när vi spelar in det här då, som i fredags då, så har jag en artikel där jag tar upp just det här. Och att Jakob Forssmed, socialminister, han pratar om en andlig vård och omsorg. Och det här gör ju då att i och med att han är socialminister så ser jag nu att då kommer han ta från socialbudgeten och så kommer han pumpa in de här pengarna i religiösa samfund. Och min uppfattning är att du får tro på tomtar och troll och knott och knytt och till och med orker om du vill. Men jag har ingen lust att betala för det.
Nej.
Och jag har heller ingen lust att nu gå och söka vård. Han säger ju att det här ska få större inslag i vården. Staten kan vara sekulär men samhället är det inte. Det säger han rakt ut. Men jag vill inte leva i ett religiöst samhälle. Då hade jag flyttat till Vatikanstaten eller till Iran om jag hade velat det. Jag har ingen lust. Men annars så, jag kom hem från Tanzania då för 2 veckor sedan.
Mm, du har varit i Afrika. Du ser väldigt brun och fräsch ut.
Ja, men jag drabbades då av att käka svärdfisk då som inte var riktigt genomstekt eller genomgrillad. Då, så att jag drabbades av en magåkomma. Jag har inte riktigt hämtat mig från det. Men det är en rätt rolig historia då också när jag då pajade ihop på resorten där. Och då kallade de på läkare och in kommer då en kille som ser ut som George Floyds brorsa och säger hello, my name is Juma and I'm a bush doctor. Och så bara asgarva. Och sen, jag har aldrig garvat så jävla mycket i 36 timmar som jag gjorde efter det. För sen så kommer ju då hela läkarkåren och de tömmer medicinskåpet och de sprutar i en jävla massa för att göra mig klar för avresa att jag skulle överleva då liksom hemresan, vilket de lyckades med. Men min fru då, hon satt och googlade lite på ett av preparaten, det första de sprutade i mig efter de hade vätskat upp mig, så sa de bara oh shit, och så bara ställde hon från sig flaskan och började prata om deras familjer istället. Men jag har aldrig garvat så mycket. Otroligt häftig upplevelse.
Otroligt. Men det var inte bara semester i Tanzania?
Nej, jag håller på med en serie här som vi får se var den publiceras. Så Det är om den afroarabiska slavhandeln.
Vad menar du med var den publiceras? Du publicerar väl vanligtvis på ledarsidorna?
På ledarsidorna, ja. Men det kan vara så att jag lyckas sälja den här till en annan tidning också. Så att men det blir, alltså, det kommer komma på ledarsidan i alla fall i nästa vecka. Utdrag ur den här scenen som blir... Ja, du har ju sett de första delarna här. Va? Så att det är, och det blir en längre serie, för att jag tycker nog att alltså, Kitimba Saboni och afrosvenskarna har ju tillåtit sätta ett narrativ som har ganska lite med verkligheten att göra.
Det här har med historierevisionismen att göra, som du nämnde tidigare.
Som är, jag vågar påstå att min uppfattning är att den är rätt anmärkningsvärd att ingen historiker har reagerat på.
Så vad är problemet?
Ja, det, alltså problemet, varför är det här viktigt för oss att get liksom, record straight? Det är ju det att inom den, det, alltså, om vi tittar på alla migranter som har kommit nu de senaste 20-30 åren, det börjar bli så länge faktiskt. Migrerat folk från Afrika och från Mellanöstern då. Och det är det att inom de här grupperingarna så finns det otroligt starka spänningar. Och de här spänningarna, för att förstå dem så måste vi också förstå vad de bottnar i. Och det är ju slavhandel, rätt och slätt. Och sen är det religionskonflikter då naturligtvis. För att annars så kan vi inte förstå mycket av det som händer. Jag menar, om vi tittar då på Husby här utanför Stockholm.
Mm.
Det är egentligen...
Där det var kravaller för ett antal år sedan.
Ja, 2013. Och... Där finns ju så här en dynamik som handlar mycket om att, alltså, vi har fått över ett klansamhälle i Sverige som vi inte liksom riktigt förstår hur det har uppstått. Och en massa konflikter inom den somaliska diasporan. Och, somalier som inte kan relatera till nigerianer, tanzanianer eller kenianer. Och vi förstår inte varför, men det har med slavhandeln att göra. Där somalierna, de somaliska stammarna som var, kan man säga, de första i Nordafrika som blev konverterade till islam, och det gjorde man under det tredje kalifatet då, när man expanderade den största expansionen då på 700-talet. Och då fick islam fäste, och då ökade då afrikanska slavhandeln markant, och framförallt tog exporten fart rejält på 700-talet. Och det var inte exporten västerut. För man hade ju inte upptäckt Amerika än, utan det var ju framförallt norrut och österut. Och det är alltså de somaliska stammarna, de var alltså stora inom slavhandeln då. Och lägger man ihop alla de här siffrorna, om vi säger då från alltså år 0 då enligt vår tideräkning och fram till idag. Den slavhandeln som gick norrut och österut, den är lika stor som den transatlantiska.
Ja.
Mm. Pratar om 17-18 miljoner, beräknar man. Men siffrorna innan år 700 är jätteosäkra. Naturligtvis, det kan vara mer, men det är knappast mindre. Och då har vi inte lagt på det antal slavar som stannade i Afrika, som inte gick på export.
Eftersom slaveri var så man drev världen.
Mm.
Slavkraft var olja.
Ja, slavkraft var olja. Och sen när jag tittar på närmare på, det var ju det jag gjorde då i Stonetown då bland annat, och där de har ett stort arkiv i Freedom House, och de har tillbringat en dag där, och sen en dag när jag åkte runt och tittade på en gamla slavmarknad, och det är en ganska stark upplevelse, för du känner när du går in där genom grindarna, den där marken, den är mättad med blod, alltså det är trots att det är då idag 130 år sedan ish som man upphörde där. Så
det är lustigt hur en plats verkligen kan förmedla ett intryck på det sättet. Mm. Jag var i Hiroshima för massa år sedan. Mm. Det var ju alltså tryckt stämning i stan, kan man säga.
Ja.
Och det var det. Ja. Bara i 4 dagar när jag var där. Liksom. Mm. Det var bara konstant tryckt stämning.
Ja, alltså man känner det när man går i just de här gamla slavhandlarkvarteren, att det är på själva piskningsplatsen, alltså där man hade sina whipping poles. Jag har bilder på allt det. Där har man byggt en jättestor katedral. Byggde man då 1916 när slaveriet slutligen liksom kunde anses vara förbjudet. Alltså Men det var ju inte det, utan du höll på en bra bit in på 70-80-talet då i arabvärlden. Va? Men,
väl medveten.
Mm. Mm. Men alltså där har jag byggt en katedral för att på något sätt göra en omstart för hela det. Men trots det så alltså finns det här kvar. Va? Och när man kryper ner i kontorsbyggnaderna då, alltså de administrativa byggnaderna, där finns ju de här kryptorna kvar där man förvarade slavar. Och det är ju en otroligt alltså det är en stark upplevelse, precis som din med Hiroshima och samma sak när man har varit då vid det här minnesmonumentet i Verdun, alltså det här benhuset då,
eller koncentrationsläger.
Alltså det, alltså marken minns.
Ja.
Marken kommer ihåg och så att jag tänkte, och det här har ju varit ett av syftena till att åka till Tanzania. Det var ju inte bara sitta och snacka skit med Dr. Juma eller liksom vara ute och snorkla och sådär, utan jag la alltså 4 eller 5 dagar av 14 dagar på det här. Och, så att det är det här bottnar i. Men alltså tittar man då på den här slavhandeln, som är liksom en bortglömd historia i Europa, trots att den påverkar jättemycket. Så det är ingenting som afrosvenskarna pratar om. De vill inte prata om det här. Och jag förstår att de inte vill prata om det här, för det skulle inte jag heller vilja.
Och varför vill de inte prata om det?
Dels så har vi då, om vi tittar på afrosvenskarna som riksförbund eller riksorganisation är de. Mer formellt, för att de blir ju påkomna här och fuskar med antalet medlemmar, va? Så att de får inte kalla sig för riksförbund. Så är det så att grundarna av de afrosvenskarna riksförbund, det är Kitimba och Nyamko Sabuni. Okej? Men då kan man säga så här, att är de Sabonis, är de representativa för det som de företräder, afrikanism? Till att börja med så kan vi säga att afrikanismen finns bara utanför Afrika.
Panafrikanism.
Ja, panafrikanismen. Den finns bara utanför Afrika. Men det är de hävdar att det här skulle vara en gemensam identitet baserad på hudfärg. Och jag har ju varit en del i Afrika, bland annat Nigeria. Och Nigeria, bara Nigeria, består av 200 olika stammar. Och de är luven på varandra hela tiden. Och där kan vi prata om riktig rasism. Men de är alltså Kitimba och Nyamko Sabuni, de tillhör en stam som heter Babembes, eller Bembes. Okej? Okay? Men vilka är Babembes? Ja, de är ett jägarfolk. De är ett handelsfolk.
Jag såg också roligt nog att de är en subgrupp till folkgruppen Mongo.
Mm.
Som har det gemensamt att de alla har en legend där de spårar sitt ursprung till deras grundare, Mongo.
Mm. Mongo.
Mm. Inte så politiskt korrekt kan man säga.
Men roligt.
Ja.
Men roligt. Nej, men alltså, och de som handelsfolk. Och det är väl det som jag skriver om i den här första delen av essän. Alltså så som alla handlare fokuserar på det som ger mest avkastning. Och deras specialitet blev barnslavar.
Varför det?
Därför du kan pressa ner fler barnslavar per skepp över Atlanten än vuxna. Alltså högre volymavkastning helt enkelt.
Ja, jag läste det. Jag satt och funderade på, men kompenseras man då som slavägare? Därför att sen måste du ju uppfostra de här barnen.
Till uppfostra, sätta i arbete.
Ja, ja, tills de blir kompetenta arbetare.
Ja, 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 men
det finns ju en utbildningskostnad som är högre än vad den är för en vuxen.
Ja, ja, men barnen är snarare lättare att lära, liksom, att plocka bomull och sånt där. Va? För att det här, alltså, och det är den transatlantiska. Och de var framförallt, kan man säga, säljare, de försåg, alltså Babembes försåg den nordamerikanska marknaden med plantagearbetare. Det kan man säga, det är inte fel att säga. Och det är ju som all slavhandel i Afrika, det ska finnas en säljare. Och här kan man säga att säljtrycket, det var ju därför Babembes blev så otroligt framgångsrika och rika. Jag menar, Nyamko Sabuni och Kitimba Sabuni, det är ju kongolesisk överklass. De är oerhört rika och oerhört respekterade. Eller fruktande skulle jag vilja säga. Och det här var ju en av det. Så att med utvecklingen. Och den här utvecklingen. Nu hoppar vi bakåt lite grann. Och att innan 1500 så fanns det liksom egentligen. Den slavhandel som fanns. Den gick österut och norrut. Alltså till Levanten och till Kina och Indien och sådär. Och i viss mån av samma skäl. Det vill säga plantageekonomi. Va? Men sen så kom ju då med ny skeppsbyggnadsteknik. Man upptäckte Nordamerika och Sydamerika. så behövdes det då plantagearbete. Alltså ekonomiska drivkrafter. Och med Afrika, så att varför inte fanns någon slav, egentligen slavhandel till Europa innan? Nu är hela Sahara ligger i vägen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det enda man då kan transportera är egentligen det är sånt som ger högst avkastning. Och det är guld, elfenben och slavar.
Mm.
Början, första halvan av 1500-talet, så försökte man liksom från Afrika, alltså de afrikanska stammarnas sida, exportera jordbruksprodukter. Men det fastnade där. Det gav för låg avkastning helt enkelt. Alltså, människor ger en högre avkastning. Så det var ju rent affärsmässiga beslut. Punkt, slut. Så att, och det här låter kanske lite, ganska
det
hårt.
Det låter lite hårt, därför att jag menar, jag tillskriver inte kollektiv skuld.
Nej,
till dagens svenskar för det deras förfäder gjorde under andra världskriget. Och då borde man kanske inte tillskriva kollektiv skuld till paret Sabuni, syskonparet.
Nej. Och, alltså, vad jag säger,
om det nu inte vore så att Kitimba...
Nej, Kitimba och Nyamko Sabuni, de har ingen skuld för vad deras förfäder gjorde.
Nej.
Det finns ingen skuld där. Deras eventuella skuld ligger i att de ska säga, men så här gjorde våra förfäder. Men Babembes, det finns ett annat problem med Babembes. Och det ligger väsentligt närmare i tid. Va? Och det är ju då att de har ju bland annat varit delaktiga i Hutuernas folkmord på Tutsier. På Hutuernas sida. Och det är då skriver 1993. Och det finns ingen uppgörelse från då de Babembe som finns i Sverige med att ja, men vi vill inte ha någonting med vad våra släktingar gör idag. Och nu för 10 år sedan tror jag de var med i en, och, alltså Babembes i Afrika var med och fördrev två av sina grannstammar från deras marker.
Det var det jag tänkte komma till, att det är ju en sak, man ska ju inte tillskriva kollektiv skuld.
Nej.
Men det är ju vad Kitimba har ägnat sitt yrkesliv åt.
Att tillskriva kollektiv skuld. Så att, vad jag kan säga att
Gentemot Sverige.
I Babembes i Afrika, där kan man säga att det är en kollektiv skuld som de bär. Jag vill inte säga att Kitimba och Nyamko delar den skulden. För det gör de ju. De är bevisligen inte på plats. Men det hade väl varit ganska smakligt av syskonparet Sabonis att på något sätt markera, vi har ingenting med de här, vad de här gör i vårt ursprungsland. Vi har ingenting med det att göra. Vi vill inte ha någonting, vi tar avstånd från det. På samma sätt som de vill att vi ska ta avstånd, ja, det första vi gör på morgonen det är att piska oss själva med en ny svensk katt och sen så genom hela dagen. Men jag kräver inte det av dem, utan bara så att bara ni markerar att ni delar inte det, alltså eran klan eller eran stams värderingar eller åsikter i de här frågorna. Det räcker för att vi ska börja lyssna på varandra, men det är på något sätt hela tiden att det är ni som har felat mest, för ni var delaktiga när 16,9 miljoner afrikaner skeppades över Atlanten, och då kan jag säga att ja, det var väl lika många som skeppades norrut och österut. Och där är ju så att säga den här, även fast Babembes, deras huvudfokus låg på att förse den nordamerikanska marknaden med råvaror i form av barn i det här fallet. Va? Så i det här, under de här 200 åren som vi pratar om, och även tidigare, så är det ju framförallt Centralafrika som är gruvan för att gräva efter människor, egentligen, gräva fram de här råvarorna. Och då transportera dem genom folkvandringar eller genom fångtransporter då, till hamnstäderna. Och i början gick den här trafiken då framförallt norrut genom Sahara och framförallt österut till Zanzibar som var en av utskeppningshamnarna.
Och vartifrån gick de där? För Zanzibar är ju inte ett ställe där...
Nej, det är ju en för liten ö, för liten plats. Nej, sen så gick de upp till Arabiska halvön framförallt. Och det var ju där 1906 som den sista sultanen av Oman tror jag var. Sa att men okej, jag slutar väl köpa då. Okej. Men Indien, även alltså via landvägen upp till Levanten då. Och sen också Kina. Och den här slavhandeln alltså från 1500-talet när så att säga, den här som gick västerut då till USA när den
kom igång
då förändrades också med det också väldigt mycket av den som hade gått österut. Men det var också plantageekonomi från början, men den ändrade karaktär. Och där kan man säga att två av tre av de slavar som skeppades över Atlanten var av manligt kön. För att det är ju som plantageekonomi, då behöver du muskelkraft och alltihopa. Så att det var det. Men den som gick österut, 3 av 4 var kvinnor.
75%.
75%.
Så det var sex slaveri kan man säga.
Det var sex slaveri, i huvudsak sex slaveri. Konkubiner eller fru 3, 4, 5 eller liksom sådär. Och det här finns det bra forskning på. Att det var ju framförallt många som blev ledare. Och det här är också lite grann där att de män som exporterades till bland annat det osmanska riket eller då till arabiska halvön som blev soldater, de kastrerades som regel. Och det är därför vi varför är det transatlantiska slavhandeln, varför är det den vi kan reagera på? Jo, för där finns det, ja vad är det, 20 miljoner afroamerikaner. Ja, det blir väldigt tydligt liksom.
Ja, och det finns rätt ordentliga dokument också eftersom de här holländska handelsbolagen som försäkrade många av de här lasterna förde exakta register.
Ja. Och framförallt så, där var det både kvinnor och män. Och man så här, steriliserade och man kastrerade inte. Och de skaffade barn inom sin egen hudfärg om jag säger så. Men det är därför vi inte ser någonting, för att de som gick österut som sexslavar, de män som följde med, de blev kastrerade eller hölls isolerade. Och de här brudarna eller kvinnorna då blev gravida med så att säga värdlandets män. Och då späs det här ut över, ja i alla fall om vi säger från 1500-talet under 500 år. Och det är därför du inte hittar annat än på några få ställen, bland annat i östra Jerusalem, så har du en liten folkspillare som heter afropalestinier.
Mm-hmm.
Mm. Afropalestinierna, de fastnade på vägen när man alltså förbjöd till slut slaveriet även i sultanaten.
Så de var på väg till någon slav?
De var på väg till sina slutägare, men helt plötsligt så, nej, ifrån och med idag är det förbjudet. Så de låste upp. De här var alltså placerade i två fängelser eller förvarings någonting ish. Slavcentra i östra Jerusalem i väntan på att bli sålda. Och en morgon så kommer liksom fångvaktaren och låser upp alla och säger, ja ni är fria, sorry. Det är förbjudet att sälja er. Do what you want. Och så gick fångvaktarna hem och de här, jaha, vad ska vi göra nu? Vi vet inte var vi kommer ifrån. Vi har inte råd att ta oss tillbaka till våran kontinent. Så det finns alltså en liten grupp som heter alltså afropalestinier.
Aldrig hört talas
om. Ja, när jag har skrivit om det på ledarsidan. Och det är därför bland annat du kan se George Floyd som muralmålning på den här skyddsmuren.
Mm-hmm.
Med
jag har inte med palestinier och nej, utan Black Lives Matter identifierar sig med varandra.
Nej. Men det här är ett sätt, så att säga, här ser vi hur det muslimska brödraskapet försöker skriva om historien och att det är de här afropalestinierna utsatt för israelisk rasism. Men nej, det var ju faktiskt muslimska slavhandlare som hade liksom transporterat och en vacker dag så, ja men okej, nu slår vi ett förbud och vi får inte sälja er. Shit. Okej.
Okay. Var det över?
Ja, men de bor kvar i de här kvarteren i östra Jerusalem.
De fick behålla egendomen också?
Nej. De behöll egendomen. Aha, det var ju ingen som ville ha det då. Att det här är en helt bizarr historia.
Hm.
Faktiskt. Mm. Och det är därför vi ser hur bland Hamas då, men även palestinska myndigheten då, eller då Fatah, är väldigt engagerade i Black Lives Matter. Och vadå, ni är araber? Nej, men vi försvarar de här afropalestinernas intressen. Jaha, okej. Okay. Och hur kom de hit?
Med araberna.
Med araberna. Araberna ville sälja dem.
Mm.
Ja, det här är alltså det här är något helt liksom, men och
varför? Men alla deltog ju i slavhandeln när den
alla
pågick.
Mer eller mindre deltog ju i slavhandeln, va? Så att det var ju då men det som är intressantast tycker jag, det är ju det att det är också att backa tillbaka här. Det här förklarar väldigt många spänningar som finns i Sverige. För de som var drivande i den här slavhandeln som gick österut och norrut. Alltså det var ju somalierna. De var drivande. Så att säga, och orsaken varför, och det här finns bra dokumentation på, för att alltså britterna reagerade väldigt tidigt på det här med slaveriet. Alltså redan på 1600-talet. Och på 1700-talet stiftade de själva en lag som menade att ingen afrikan kan födas i samväldet och vara slav. Oavsett om föräldrarna är slavar eller inte.
De befriade helt enkelt avkomman.
Ja, de befriade avkomman då.
För det har väl alltid varit muslimernas argument. För de låter ju inte barn till slavar bli slavar. Nej. Att deras slaveri är mycket bättre än västerländsk slaveri.
Ja, men där ska man veta att liksom britterna var ju det som drev fram. Alltså drev väldigt mycket opinioner. Det var bland annat en brittisk missionär då, som sen kom att bygga den här stora katedralen i Stone Town på Zanzibar. Det var en brittisk missionär som jag inte har i huvudet nu vad han hette, men hur de som opinionsmässigt drev fram att det är omoraliskt att köpa människor. Enda skälet till att vi hade slavhandeln kvar till 1900, början på 1900-talet, det var ju för att trycket från säljsidan var så stort att fortsätta handla med människor. Och vilket man då bevisligen har gjort. Och nu är slaveriet på väg tillbaka i Afrika.
Hur så? Kineserna?
Nej, det är barnslaveri i fiske. Jättevanligt. Kongo och Kenya. Det finns med den här utställningen så finns det de har ritat upp hela kontinenten. Och då pratar vi ändå i Tanzania så står man och pratar om det. Alltså vilka regioner. Det är framförallt Centralafrika. Där är slaveriet på väg tillbaka. Framförallt barnslavar, sexslavar.
Det är någonting som har med kultur att göra då också, därför att...
Mm, kan man säga. Alltså slavhandeln, den afrikanska slavhandeln...
Och vart går den nu?
Nej, den går ju då... Alltså den stannar på kontinenten, det är en gigantisk kontinent. Va?
Ja.
Mm. Barnslavarna, de används för fiske framförallt. Sen blir de frigivna när de fyller 25-30, så är de inte... Det är någon form av speciellt fiske som de används till. Men sexslavarna, ja. Och sen försvinner de bara. Så det är på väg tillbaka. Och det här är väl någonting som vi inte pratar om så här otroligt mycket. Och sen har vi, om man då ska problematisera lite grann kring det här. Va, så löser jag, barnen friges ju då efter att ha tvungna att tillbringa 20 år som slavar. Tills de är då unga vuxna eller vuxna. Och inte är lönsamma längre. Och deras liv är förstört. Och det är därför jag säger slaveri nu är kanske inte for life. Men i min värld så spelar inte det någon roll. Det är lika förkastligt ändå. Jag äger dig i 20 år från och med nu. Du ska göra det här. Annars så piskar vi inte till döds. Det är lika förkastligt som om jag äger dig resten av livet. Det är med frihetsfrågor och sådär. Och det här är en historia som, alltså jag tycker att springa runt och piska oss med en niosvansad katt på ryggen som då alla som säger den transatlantiska slavhandeln, att vi har någon form av skuld. Nej, vi har ingen skuld, bevisligen. Jag tycker att vi ska problematisera det här ännu mer faktiskt än vad vi gör. Dels att slaveriet finns kvar. Är det inte bättre att vi lägger kraften där? Men sen också för att förstå, som jag sa tidigare, spänningarna inom den afrikanska diasporan och framförallt inom den muslimska grupperingen som vi har i Sverige. För det finns ju alltså spänningar här. Som jag sa tidigare, att slaveriet tog fart med islams utbredning under det tredje kalifatet. Då tog den afrikanska slavhandeln rejäl fart. Och det finns ju så att säga hierarkier inom den muslimska grupperingen. Alltså vilka är finast och så finns en trappa neråt. Och där ger så att säga, afrikaner, de står, alltså svarta afrikaner som kommer från Centralafrika, de står ju absolut lägst. Alltså Nigeria, Kenya. Och de är liksom, även Kongo. Det är liksom, de står lägst i den här. Och somalierna ur ett, alltså det här historiska perspektivet, så somalier och etiopier och eritreaner, de står ju högre upp.
Men när det kommer till familjen Sabuni, alltså var inte Kitwimba och vad heter hon?
Här? Nyamko.
Nyamkos pappa var väl kristen, tror jag.
Ja.
Det är mamman som är muslim.
Ja, men de är muslimer. Alltså Babembes är muslimer som klan betraktade, eller som stam. Då. De konverterade i samband med där, alltså perioden mellan 700 och 900 enligt vår tideräkning. Då. Där någonstans så konverterade de. Och det var ju för att få bättre handelsavtal helt enkelt.
Jag bara undrar, för du har ju täckt, vad hette den? Hette den Muslimska rättighetskommittén?
Ja, MMRK.
Ja, och Fatima Dobakil tidigare. Mm. Hon är ju gift med Kitwimba.
Mm.
Så var det så du kom in på?
Ja, alltså afrosvenskan har alltid funnits i klustret kring studieförbundet Ibn Rushd. Har alltid befunnit sig där. De har ju bland annat, och det är som du pekar på, det finns ju personunioner. Va? Och jag har ju alltid haft lite svårt att placera var fan befinner sig afrosvenskan någonstans. För det är både, ja, de jobbar egentligen bara med den här rasismfrågan. Eller, för jag vägrar säga afrofobi.
Ja, som jag minns det så slog väl Kitwimba igenom när han ville att glassen Nogger skulle byta namn.
Ja.
Det är så jag minns det, men jag var rätt ung då.
Ja, jo, men det stämmer. Och det är massa sådana här konstiga saker. Och det finns massa personunioner i det här klustret, men det som de har gemensamt, det är det att tittar man då på Muslimska brödraskapet i Sverige, vilka de har bjudit in, så är det påfallande många antisemitiska föreläsare man har bjudit in. Och bland annat så har afrosvenskarna, de har ett café Pan-Afrika på Söder här i Stockholm, som har bjudit in motsvarande föreläsare. Och ibland är det så faktiskt att afrosvenskarna är med. De är alltså Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer och arrangerar saker och ting. Så det finns liksom ett samarbete där. Det finns en relation där. Och jag bjuder in samma vedervärdiga föreläsare som Muslimska brödraskapet bjuder in. Så att det är därför jag har börjat komma in. Och sen har jag alltid stört mig på just det här ensidiga, väldigt, väldigt ensidiga, väldigt, väldigt starka offerkoftementaliteten som har styrt afrosvenskarna. Och jag säger inte, det, och det här är en rätt viktig sak, att jag säger inte att de är utsatta för övergrepp eller diskriminering, det är de säkert. Men där gjorde jag vet inte, nu har vi inte förberett det för den här dagens podd, men jag tittade på Brottsförebyggande rådets rapport om afrofobi. Och där vill jag säga så här att både afrosvenskarna och framförallt Aftonbladets ledarredaktion, antingen så kan de inte räkna, eller också är de totalt faktaresistenta inför även den här rapporten. Som vi kan,
och dessa två saker är inte ömsesidigt uteslutande.
Nej, så. Nej, men om man då tittar på den rapporten som jag också har skrivit en artikel om då, att det är, den har faktiskt sina ljusglimtar, även fast jag är kritisk mot Brå i det här avseendet. Men där skriver ju Brå att vi gillar inte begreppet afrofobi. För det är ingen akademisk term. Utan det är, här blandar man medicinska termer som har med psykiatri att göra, med liksom någon form av politisk uppfattning. Va? Mm. Och det ska vi inte göra. Men där säger Brå, jag tycker de är rätt tuffa där, att de säger så här, men vi gillar den inte. Och så resonerar man sig fram varför. Men nu kommer vi kalla den här rapporten för afrofobi-rapporten, för att det är vad politikerna har beställt.
Mm.
Men vi gillar inte.
Jag har en del, inte så vaga minnen av den. Jag tror jag till och med har den uppe på någon flik här i någon av mina tusentals flikar på datorn.
Ja, men det som är intressant med den rapporten, Det är det att de säger att vi vill inte prata om hudfärgsrasism längre. Vi vill prata om kulturell rasism. Och det är precis det jag försöker beskriva här. Rasismen mellan olika svarta grupperingar eller bruna grupperingar eller vad det är. Alltså kulturbegreppet i sig. Och det, då hamnar vi någonstans, börjar vi närma oss att kunna värdera all rasism lika. Istället för att prata om islamofobi eller afrofobi och sådär. Vilket är mycket, mycket alltså en mer rättvisande verktyg och speglar då vår, alltså just det här, varför finns det inte några muslimer i Södertälje?
Kristna?
Mm.
Men det finns ju muslimer. Ja, sen 2015 så har det väl kommit rätt mycket muslimer till just Södertälje.
Ja, ja. Men,
och det var syrianskt ortodoxt.
Ja, det är syrianer, men du hittar inga afrikaner, du hittar inga araber, va? Mer eller mindre. Alltså, det, alltså vissa arabiska grupper. Åk ut till Husby. Hur många etniska svenskar hittar du där?
Jag vet inte, det var ett tag sedan jag var i Husby.
Ja, nära noll. Alltså det är försumbart. Samma sak med Rinkeby börjar bli etniskt rensat. Jag har en kompis som blev uppmanad här för 4-5 år sedan att det som bodde där ute. När de kom fram till honom på gatan, då en somalisk gruppering då, så ett gäng då, så sa du ska flytta härifrån, vi vill inte ha kvar dig här. Han flyttade.
Ja, det var klokt av honom.
Ja, nej, men så att det här är alltså det är det här, och vi kan inte, och sen är det då vissa grupper som är alltså då, vi har ju den här, alltså varför uppstår enklaver, va? Varför det, och det är där, och där tycker jag är bra, jag bra. Sen när jag sa att de kan inte räkna, för de säger där, ja, men hat och hot och våld mot afrosvenskar, det är deras vardag. Okej, okay. Hur stämmer det? Det stämmer jätteilla. Man räknar någonstans med 2000 anmälda hatbrott mot en grupp som Brå beräknar till 350 000 ungefär i Sverige. Tittar vi då på judar så har de ungefär i reella tal ungefär hälften så många, det vill säga någonstans 900-ish anmälda hatbrott. Tror jag att nu...
Förlåt, ta det där igen nu. Hur många anmälda hatbrott
mot afrosvenskar? Ja. 2000 på en grupp på 350 000.
Ja.
Antalet hatbrott mot judar ligger på ungefär 1000. Och den judiska grupperingen bedömer man till ungefär någonstans mellan 15 och 25 000.
Ja, jag tror att det är högst överdrivet. Jag tror det är runt 12. Ja. Men,
ja, en kompis 12. Till mig, aktiv försörjningsledare.
Han säger att det är runt.
Nej, han säger 15. Mm. Brå säger 25.
Mm.
Men det är alltså you do the math. Vad är vanligast? Alltså är du jude i Sverige så är sannolikheten att du blir utsatt för hatbrott avsevärt mycket högre. Är 10 gånger högre än om du är
du vet afrosvensk. Att i mitt fall är det så svårt att veta vad gränsen för antisemitism och bara personlig aversion mot mig går. Så
det är... Ja, men alltså det är... Nej, men alltså jag är så jävla trött på... Ursäkta svordomen nu, ni känsliga lyssnare. Men det är så... att det är du som har sagt också till mig att jag menar, hade inte julen funnits så skulle mänskligheten behöva uppfinna den. Det som ska lasta allt. Va? Och jag är så ärvinnerligt trött på alltså den antisemitism vi ser. Och jag ser hur den ökar.
Jag också, Johan. Men det, och jag är verkligen trött på det. Jag vill inte vara posterboy för den. Så...
Ja, du har ju gått ur församlingen också. Men
hur ska jag gå med? Ja, vi får se om jag går med igen.
Ja, nej men alltså jag vet inte jag blir bara jättetrött på den här skiten och hur man ser då hela vänstern i allmänhet, socialdemokratin i synnerhet, försöker linda in sin dagens moderna antisemitism i andra termer, som nu i Stockholms stadshus, kommunfullmäktige tog budgeten, då har man tagit bort skrivningen om att kamp mot antisemitism är prioriterat, utan man säger att det är en del av rasismen.
Mm.
Vänta, 6 miljoner judar. Nej, och då säger man här, det är så bakvänd argumentation. Nej, men det här är så allvarligt så att det här antisemitismen måste ju hanteras inom den bredare rasismen. Vänta, vad är det för argument?
Men det finns ju en liten skillnad. Alltså det är ju så här, det vore bra om all rasism var exakt likadan. Men all rasism är inte exakt likadan. Så det är,
Nej, och det är därför jag också, jag tycker ändå någonstans att genom alltså ta bort de här afrofobi, islamofobi och prata om kulturrasism, för det skiljer sig mellan grupper också. Och jag menar, när jag var i Nigeria, då sa jag, tror jag var stabschefen för arméstaben som jag pratade med, han sa det att ja, nu ska du veta Johan att det enda som håller ihop oss, Nigeria som land, det är rädslan för vad som skulle hända om vi följde så här. Du har 200 stammar som vill banka livet ur varandra, more or less.
Men och Nigeria är ju ändå, för att vara den afrikanska kontinenten på senare tid, en framgångssaga.
Ja, men den hålls ihop bara av rädslan för vad som skulle bryta ut om man tillhör. Och det är det enda som håller. Vi har ju oroligheter i Biafra till exempel.
Mm.
Regionen, och sen finns det en shia muslimsk region som ligger i östra Nigeria som nu jag inte har i huvudet vad den heter. Men det finns ju separatister som vill liksom slita isär det här landet. Och det är då för mycket olja, för mycket pengar och för mycket våld. Eller våldskapital. För det finns ett våldskapital. Så där gör man, och i Nigeria gör man så att söker du in då till polisen till exempel, nationella säkerhetsstyrkorna eller armén. Om du blir antagen, det första som händer det är att de flyttar dig till en annan region.
För att dina familjeband ska brytas.
Mm.
Hm. Smart sätt att slippa sin familj också om man är lite trött på den.
Uh-huh. Nej, men det är också, men det man försöker spänna. Alltså, du vill inte ha någon gruppering som dominerar armén eller säkerhetsstyrkorna just i den. Alltså det blir bara skit av alltihopa. Men det, Nigeria är otroligt vackert land. Alltså, om man kommer upp till det norra Nigeria, det är jättefint. Alltså. Och det, jag tycker det är så tragiskt. Det är alltså naturrikedomar som är enorma. Som det skulle kunna vara ett av Afrikas alltså framgångsekonomier. Verkligen.
Det är väl också därför de har problem. Det är för många som vill ha landet.
Ja, lite grann. Nej, men jag satt och läste det var någon dagstidning där. Vi bodde i en sån här safe house. När jag var där och läste dagstidningen. Och det var ju liksom, ja, vi var där i 2 veckor eller någonting sånt där. Varje morgon var det liksom nytt. Liksom, okej, okay, där avslöjat någon ny regeringstjänsteman som hade stuckit med $15 miljarder. Och det var ju liksom knappt en notis. Liksom.
Mm. Det är våra pengar. Jag såg en lagom icke-PK-mem där det sa, vad är bistånd, pappa? Frågar lilla barnet sin far och fadern svarar, det är när fattiga människor i rika länder betalar rika människor i fattiga länder.
Mm. Mm.
Så.
Ja.
Mm.
Mm. Ja, det kan vi prata mycket om i nästa podd, för det händer mycket på UD nu.
Ja.
Det vill säga det händer ingenting.
Nej.
Mm.
Okej, okay. Så vi kommer inte prata om det i den här podden med andra ord.
Nej.
All right. Är du säker? Därför att mina lyssnare vill säkert.
Jag kan säga så här. Det som händer, det är de här, alltså vår nya socialdemokratiska regering har valt att behålla sina företrädares staber intakta.
Okej.
Mm. Och de här staberna är ju rekryterade för sina åsikters skull. Det vill säga att vi kommer inte se någon vidare förändring i utrikesbeståndet.
Och det här är ju det du framför allt och mer än de flesta i Sverige har skrikit om länge nu. Det är ju de här dirty dozen.
Ja. Nej, men alltså du vet att, bara ta ett exempel. Johan Forssell, vår bistånds- och handelsminister. Han har valt att behålla sin företrädares samordnare. Ja, säger många då. Men vad gör en samordnare? Ja, det är en kvalificerad vd-assistent i praktiken.
Mm.
Och har kontroll över varenda enskild rad i ministerns almanacka. Den här samordnaren, hon är känd NATO-motståndare. Och hon var tidigare ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Vi går nu in i NATO.
Mm.
Vi har lovat Ukraina omfattande stöd som vi ska ta i biståndet. Men nu har så att säga, samordnaren och hela Sida, inklusive ledningen Karin Jämtin och alla enhetschefer, sitter och ägnar all arbetstid åt att liksom förklara för Johan Forssell att men det är så dåligt om vi ska göra den här omprioriteringen. Det kommer hända så mycket dåligt i alla andra världsdelar.
Alltså?
Ja, och så att de håller på att kolla bort honom helt, kan jag säga. Han skulle åka, han var enligt uppgift igår i Paris, alltså igår torsdag, för en givarkonferens. Och de skulle ge 600 miljoner, ta 600 miljoner i biståndet och skicka till Ukraina istället. Vad hans ambition? Det har inte kommit ett enda pip därifrån. Jag misstänker att Karin Jämtin och andra, de har lyckats få honom till att nej, men vi ska inte göra någonting utan vi ska liksom hålla det. Och då ska man veta att alla de här på UD som nu omger Tobias Billström och Johan Forssell och även Diana Janse som är kabinettssekreterare, hon är gammal UD. Alltså de är inte bara NATO-motståndare. De står SIPRI väldigt nära, alltså, som är Kreml-troget. De är biståndsknarkare.
Kallade du just SIPRI för Kreml-troget?
Ja.
Hur så? Det är ju ett uttalande som faktiskt kräver lite klargörande.
Nej, men alltså då kan man
okej, Stefan Löfven är ny chef för SIPRI, men ja. SIPRI är väl ändå ett mycket ansett forskningsinstitut?
I vissa, ja.
Mm.
Jag ger inte 5 spänn för SIPRIs forskning.
Varför inte det?
Nej, alltså det räcker med att läsa Bo Teutenbergs dagböcker för att förstå hur den här organisationen i mångt och mycket har varit, alltså härbärgerat det svenska alltså kärnvapenmotståndet. Det är ett Kreml-narrativ. Man kritiserar bara NATOs kärnvapen. Du kritiserar inte de som står i Kaliningrad. Och det är ju precis det som ville. Vi såg det i början på den här NATO-debatten som var i början på året här. Hur Stefan Löfven alltså säger nej, men vi ska inte gå med i NATO för det destabiliserar Östersjöregionen. Och det är ett Kreml-narrativ. Det är ett Kreml-narrativ. Han kritiserar bara NATOs kärnvapen och USA står främst. Men han kritiserar aldrig att det står liksom mer eller mindre rostiga halvt osäkrade kärnvapen i Kaliningrad. Som ligger liksom bara 20 minuters flygbana från Sverige. Det är liksom ingen förvarning alls i de här termerna. Så att jag säger att SIPRI är Kreml-troget, och där har vi också den tidigare ordförande var ju Jan Eliasson. Och de här bilderna verkligen sitter och gullar med Irans utrikesminister då. Irans utrikesminister. Man märkte att de var gamla vänner och tyckte väldigt mycket om varandra. Och, så. Och sen Bo Teutenberg, han är ju mycket, mycket tydligare än vad jag är i det här.
Nu har det ju svängt. Margot Wallström var till och med ute på Twitter här tidigare i veckan och sa att nu är det ekonomiska sanktioner mot Iran som gäller. Och Ardalan Shekarabi, han har verkligen idag skrivit på Twitter så sent som idag att det är ju, vad är det för människor som vågar sitta och mysa med en sån här regim? De är riktiga hycklare. Mm,
och efter att han själv har gjort det, ja. Precis. Va? Nej, men alltså follow the money. Liksom. Det är klart att men då, de börjar bli, liksom, hur ska vi få framtida taburetter och i Margot Wallström fall prestigefull medaljer eller uppdrag eller någonting sånt där. Va? Det är väl klart att de här byter ju åsikt som du och jag alltså, byter kalsonger eller t-shirt i alla fall.
Börjar 2-4 gånger i veckan.
Nej, men när den börjar lukta lite illa, då byter vi.
Ja.
Ja, och nu börjar de gamla åsikterna lukta ganska illa, va? Och då byter man.
Ja, det är Sverige. Vi har ett fundamentalt problem med ärlighet i det här landet. Vet du det, Johan? Ja. Alltså att våra landsmän ljuger för sig själva och varandra så mycket att det, liksom, det finns ingen ände på det.
Mm.
Och jämfört med en riktig diktatur så är det ett sånt, vad ska man kalla det för, ett patetiskt förtryck. Bara rädsla, lögn, that's it.
Ja, det är rädsla, lögn och så är det kiss i brallan. Svenskan vill ha det varmt och mysigt.
Ja, men det är ju bara det då.
Som det är kallt, bara det då.
Måste man kissa igen.
Ja, sen får man kissa igen. Och jag tror att nu börjar alltså, volymen kiss bli, liksom, jag hoppas någonstans att någonstans den svenskan. Jag vet inte vad det är.
Ditt och mitt liv har inte förändrats supermycket sen valet i alla fall.
Nej, annat än att jag är bittrare än tidigare. Jag är mörkare än tidigare. Alltså under sommaren här så hade jag ändå någon form av, du vet att okej, nu det ser ju ut som vi kan få en förändring på UD och i det biståndsindustriella komplexet. Och jag känner att det fanns en medvind. Va?
Precis.
Men nu har vi bytt en socialdemokratisk regering mot en annan. Det är det som har hänt.
Jag tror det får bli slutord för dagens avsnitt helt enkelt.
Ja.
Tack så mycket för att du kom, Johan.
Tack.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Westerholm som du finner på ledarsidorna.se och i sociala medier som Facebook och Twitter. Tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. God jul, glad chanukka och gott nytt år. Om du vill stödja DK gör du det på patreon.com/aronflam via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Vilket år det varit. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.